Det fjärde kapitlet, vers 18-22. När han vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob, Zebedaios son, och hans bror Andreas, sitta tillsammans med sin far Zebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Jesus kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Och så läser jag ifrån Matteus evangeliet, det 28 kapitlet, välkända ord här, vers 16-20. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Amen. Varsågod Peter.
Ja, hej allihopa. Hej, ni är vakna. Ja, trevligt att få vara här. Roligt. Det var ju lite kul här att du outade som att nu ska det bli lite ekumeniskt här med från Svenska kyrkan. Så ni kallar att den församling som kanske minst liknar Svenska kyrkan i hela Sverige. Jag tror ni hade känt igen ganska mycket om du kom på gudstjänst hos oss i Rummelanda. Och så ni kallar att den mest lågkyrkliga prästen i hela pastoratet. Jag är uppvuxen i EFS. Prästvigdes för 9 år sedan i Uppsala för tjänst i EFS. Och jobbade 7 år faktiskt som ungdomsledare i EFK. Och gick i mina kyrkan. Och sen 6 år som kommunister, heter det. Som präst i Rummelanda pastorat. Och jag tror att ni skulle känna er hemma. Vi har flera pingstvänner som är med och det är fantastiskt. Och vi har faktiskt slängt ut bänkarna så vi kör stolar. Så vi ligger lite före er, känner jag. Ja, men det var rätt smidigt under pandemin faktiskt, kan jag säga, annars också. Men i varje fall, roligt att vara här. Jag är ursprungligen från Skåne och jag är här med min familj, jag har 3 barn. Och jag tycker jag känner igen några ansikten kanske också från Johan-konferensen som jag har varit med ett par år på. Roligt, och jag försöker få fler av vår församling att komma med på sommarkonferensen också. Och jag tror att det finns mycket spännande för oss att få växa i, kopplat till de värderingarna och det livet. Och vi ska se om vår PowerPoint är igång. Precis, att göra lärjungar. Missionell kyrka. Missionell är ju från engelskans missional, som är en slags adjektiv eller ibland adverb för att beskriva kyrkan som missionspräglad, eller att missionen, sändningen, det utåtriktade får vara i centrum. Så det är inte missionskyrkan utan det är missionell kyrka. Det gäller oss alla. Ska vi se om det funkar? Nej. Ja, du drar ut och sätter in USB:n igen kanske. Och så startar den om sig kanske. Vi testade faktiskt innan, jag lovar. Så! Tack. Det här har några sett kanske innan. Detta är från en flod i Honduras. Och en bro. Man ser ju att det är en ganska stabil betongbro här. Tyvärr så gick en orkan fram 2004. Och bron höll ganska bra. Bronfästet gick sönder. Men orkanen flyttade på floden. Det var ju rätt opraktiskt. Och jag tänker, den här bron och floden kan vara lite bild för oss som kyrka och vad som har hänt i Sverige och västvärlden i stort. Att vi har en historia, en tradition där det finns mycket gott. Men samhället har förändrats så mycket att bron når inte längre hela vägen fram. Att vi som kyrka behöver sträcka oss längre ut för att nå människor. De allra flesta svenskar är ganska ointresserade av att gå till kyrkan. Rätt så många är intresserade av andliga ting och lite större frågor. Men just att gå till kyrkan, de flesta kommer inte av sig själva hit. Hur bra vi än gör det. Tänk inte ens tanken. Och då måste vi som kyrka fundera. Vad har vi i vår bro? Vad kan vi liksom på något sätt förlänga? Vad behöver vi tänka nytt? Vad kan vi nå nya människor? Så vi har med oss detta som lite utgångspunkt in i detta. Så att vår karta att orientera oss stämmer inte längre. Och här en bild från The Chosen, så jag tänkte vi ska tala lite om detta utifrån Matteus evangeliet. Med fokus på detta att göra lärjungar på vårt uppdrag i det. Och då blir de här två bibelorden. Som vi just precis. Och det jag vill fokusera på är det själva citatet som Jesus säger här i 4:19. För om vi ska tala om lärjungaskap, då måste du fundera på vad menar Jesus med lärjungaskap? Vad är det att vara en lärjung eller egentligen en kristen? Och då tänker jag att detta sammanhang där Jesus kallar de första lärjungarna på något sätt definierar vad Jesus tänker med lärjungaskap. Vad är det han bjuder in Petrus och de andra in i? Vad är det han säger när han kallar dem? Och vad visar det på deras uppdrag, deras uppgift och deras liv? Och lika så för oss. Är ni med? Så han säger, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Det finns mycket i de här få orden. Det finns något stort att få upptäcka här. Och jag tror att många av oss känner igen dem. Och jag vill lyfta fram tre punkter kring detta som har både med vårt individuella lärjungaskap men också med vårt kollektiva uppdrag som församling och som kristen gemenskap. Och jag ska inleda med en liten film. Ja, tre ord vill jag lyfta fram här. Det första då, kallelsen att följa. Det Jesus säger, kom och följ mig. Där vi får komma till honom, vi får lära känna honom, en personlig relation. Men det innebär också omvändelsen, att få vända oss från det gamla mot det nya. Att få sätta vårt fokus på honom. att vi får anamma hans världsbild, hans sanning. Vi kan ta nästa slide. Men det är också en förvandling. Det finns ett bra uttryck: kom som du är, men bli inte kvar som den. Jesus välkomnar dig precis som du är, med dina brister och dina problem. Tack och lov. Men också har han stor förväntan att vi ska få växa, att vi ska få utvecklas, att vi ska få bli mer lika honom. Att vi ska få förvandlas till hans avbild. Någon har uttryckt det som att vi ska bli som Jesus vore om han vore oss. Om Jesus var som dig, då ska du bli som honom. Att vi får präglas av honom. Och det jag tycker är så fint här också är att den här helgelsen, den är inte någonting som vi ska göra själva. Jesus säger just detta: jag ska göra er. Det är hans verk i oss. Naturligtvis behöver vi vara med på tåget och vara aktiva. Men det är också någonting vi får ta emot. På något sätt kan man väl säga att Guds nåd verkar i oss och förvandlar oss till att bli mer lika honom. Att vi får dofta Kristus där vi får gå fram. Han förvandlar oss i vårt sätt att vara, vårt sätt att tänka, vårt sätt att möta människor, vårt sätt att prioritera. Han förvandlar oss till sin så vi får bli hans helgade lärjungar. Dels då när vi kommer till tro blir vi helgade genom förlåtelsen, men det är ju en livslång process att få växa som lärjungar, att få förvandlas. Och det tredje, en sändning. Så att det, bland det första Jesus säger till Petrus och de andra är att de ska bli människofiskare. Det är inte någonting som kommer senare, utan direkt i början lyfts missionen fram. Det är ganska intressant. Och om detta gäller även de då som är nybörjare i lärjungaskapet, som Petrus var här med missionen, då pekar det ju på hur missionen är någonting, vad ska vi säga, nedbäddat i själva lärjungaskapets DNA. Att vara lärjunga är att vara kallad, det är att förvandlas, men det är också att vara sänd. Ibland kan vi tänka att om jag ska kunna bidra i missionen och dela med mig av Jesus till andra, så måste jag först gå en massa kurser, jag måste lära mig, jag måste bli mer helga. Det kan verkligen behövas ibland. Men det finns också nedlagt redan direkt. Vad är berättelsen om kvinnan vid Sykars brunn? Direkt när hon fått möta Jesus och ana vem han är, går hon in till byn och berättar. Alltså att varje kristen, varje lärjunge är kallad att leva som människofiskare. Och det gäller ju dig då. Det är inte bara en vissa som är särskilt begåvade evangelister eller ledare eller pastorer eller vad det nu är som har den här kallelsen, utan det är alla. Och det är det som Luther kallar för det allmänna prästadömet. Att varje människa har en tjänst inför Gud. Och det är det viktigaste. Att inför varandra. Så detta, denna kallelsen att vara människofiskare, den kan vi se genom hela Matteus evangeliet. Och de andra också, men om vi fokuserar där särskilt nu. Vi ser hur Jesus tränar sina lärjungar inför den slutgiltiga sändningen på pingstdagen. Han förberedde dem. Jag tyckte det var fint här, det sista klippet jag la in från The Bible Series, där Petrus säger till Jesus: vad ska vi göra? Och Jesus säger: change the world. Förändra världen. Och sen lite tung musik. Alltså, ja, men det är ju det handlar om. Förändra världen. Och det intressanta här är ju också att Jesus, han hade kunnat fokusera på att stå vid tempelporten för att nå så många som möjligt. Han hade kunnat fokusera på de stora skarorna. Resa runt i de olika synagogerna och predika. Ja, han hade säkert blivit stenad på fler försök då. Men han hade kunnat satsa på att nå så många som möjligt. Men istället läser vi ganska ofta hur Jesus drar sig undan. Och om vi tittar igenom noga så ser vi att de allra flesta berättelserna från evangelierna är när Jesus är själv med lärjungarna och kanske möter någon på vägen. Inte så då att bergspredikan är det normativa med tusentals människor, det är ibland. Men oftast investerar Jesus i en mindre grupp. Det är ganska intressant. Så Jesus strategi för att förändra världen var att förändra några få. Han började i det lilla. Vi ska ha med oss det här när vi går in på detta. Och då vill jag säga att jag skulle säga då att kyrkan inte har ett uppdrag faktiskt. Utan att det är uppdraget som har fått. Det är viss distinktionsskillnad där. Alltså att det är inte så att vi finns och kallas samma som kyrka och sedan som ett andra steg får vi ett uppdrag att gå ut och göra lärjungar. Utan redan innan den första kyrkan formas är Jesus på gång i världen. Han är på gång med att förändra världen. Han är på gång med att förvandla liv. Och han investerar i människor. Så att missionen, Guds mission här i världen, kommer faktiskt före kyrkan. Och vi bjuds med i den. För Jesus säger till dig och mig, kom och följ mig, jag ska göra dig till människofiskare. Alltså vi bjuds med. Och detta ger en liten tankeperspektiv. För missionen är därför vårt existensberättigande. Missionen att träna lärjungar är liksom inte ett sidoprojekt som missionsutskottet löser. Utan det är hela församlingens, hela Kristi kropps gemensamma kallelse. Vi finns tack vare missionen, tack vare det har du kanske blivit kristen. Har den här församlingen grundats och vi finns för att nå fler. Ja, det var en tysk teolog som myntade detta uttrycket. Och jag vill nämna Inga Lill här från vår församling i Romelanda. Hon kom till tro för ungefär 15 år sedan på en alfakurs. Hade en barntro sedan innan men blev med då i församlingens liv. Hon är mattant på äldreboendet och är en ganska vanlig medelålders kvinna. Lite blyg är hon. Och jag är då ansvarig för smågrupperna i vårt pastorat. Så tyckte jag hon skulle bli smågruppsledare. Det tyckte inte hon. Men jag tyckte det. Och jag har fått coacha henne under ett par år och fått uppmuntra henne. Vi har gått några promenader och så här. Och hon har blivit en fullfjärdad vardagsevangelist. Det låg där inom henne, men hon behövde få uppmuntras och få lite stöd i det. Vi har alfakurs i vår pastorat och hon fick med sig en kollega som var ateist. Och ibland får jag sms från Inga-Lill, nu har jag pratat med en till jag har bjudit med. Eller nu var jag på den här festen, min systerson, han kommer till alfakursen. Eller någon hon träffade en gång på sin arbetsplats och han bjuder med den till alfa. Vad har hänt Inga-Lill? Och kan Inga-Lill detta? Ja, då kan vi nog allihopa. Hon har fått växa i detta. Och hon är en förebild för mig. Jag har lite lyx för jag är präst. Jag kan säga det. Och så om folk är intresserade att prata om tro så kommer det upp då. Men Inga-Lill jobbar med mat. Så hon måste anstränga sig. Som de flesta av er. Hur kommer vi in på detta? Alla kan inte ha det lika enkelt. Ja, så vi får ta Inga-Lill till förebilder och varandra. Ja, det är en kul bild här från Svartedalen. Hon hittade en gammal bil hon satte sig. Det tyckte jag var tjusig. Och så vi går vidare då till missionsbefallningen. Den känner nog många igen. Och jag vill lyfta fram några perspektiv från den här. Det första jag skulle vilja lyfta med är att det är intressant här i verserna innan Jesus citatet hur det står att några tvivlade. Alltså de var inte färdiga i sin förvandling. De var inte färdigutbildade. De var fortfarande osäkra. Vad ska hända nu? Är han verkligen Messias? Samtidigt så tillbar de. Och det jag säger då är det här, det stora. Han utgår från att all makt är hans och därför, säger han. Vi kan tala mycket om det, men jag ska fokusera på själva uppdraget. Och vi kan gå igenom det lite så här, och då finns det ganska intressant om vi fokuserar på det här. Gör alla folk till lärjungar. Ser ni att det är ett kolon därefter? Ser ni det? Ja. Så är det. Bibel 2000 har gjort det som ett kolon. Och det delar upp meningen i två delar. I folkbibeln är det ett utropstecken istället. Och det lyfter fram två olika saker. För det är faktiskt så. I den grekiska texten som det ursprungligen är skrivet på. Så är det ett ord. Gör lärjungar. Mathetesate. Ungefär uttalas det. Det är liksom huvudverbet. Det är det som är imperativet. Det är det som är själva befallningen. I missionsbefallningen. Och det som kommer efter, som kolonet visar, är en, kan man säga, underavdelning till huvudbefallningen. Det förklarar mer vad det betyder. Och utropstecknet då i folkbibeln, det visar just då hur att göra lärjungar är missionsbefallningen. Det är det som är uppdraget. Så kyrkans uppdrag är inte att få människor hit. Faktiskt. Det är en för låg ambition. Det är inte att göra gott. Det är inte att vara snäll. Det är inte att predika och samla stora skaror. Det ingår i detta. Men uppdraget är att människor ska bli lärjungar. Och det är allt för ofta vi har en för låg ambition, tänker jag, på vårt uppdrag. Och vi tänker att bara människor kommer så möter vi vår framgång i det gudstjänststatistiken. Hur många vi är. Men kanske är egentligen en bättre, vad ska jag säga, mätvärde är hur många vi sänder. Hur många är aktiva som lärjungar och investerar i andras liv. Att det är det som är egentligen ett moget lärjungarskap. Att vara kristen. Att man investerar i andra. Att man gör lärjungar. Det som är intressant här också då är att den här missionsbefallningen den ges till de 12. Den ges och det verkar som att det kan vara några andra med också vid det här tillfället. Och jag tänker att detta är en missionsbefallning som inte bara är till de första 12. Naturligtvis på ett särskilt sätt till dem i deras uppdrag. Men det är till varje lärjunge. Att samma ord uttalas av Herren till dig. Gör lärjungar. Och då, jag ska ta en klunk här. Jag har lite ont i halsen. Så. Det här då med att göra lärjungar. Jag ska ta ett exempel. Jag skulle behöva en frivillig Tuva kanske? Eller heter du det? Ja, vill du komma fram här? Du behöver inte se så förskräckt ut. Det ska nog gå bra. Nu ska vi gestalta lite grann vad jag menar. Ja, precis. När jag var i UMU så användes uttrycket voluntold. Det tyckte jag var roligt. Tack så mycket att du är frivillig. Nu ska vi tänka, jag vill exemplifiera detta uppdraget då, att göra lärjungar. Om vi ska börja med lite traditionellt sätt att tänka kyrka så är det att vi har en person som gör det mesta. Och vi tänker att ni är en onådd folkgrupp. Ja, i princip vanliga svenskar då nästan. Men ni är inte kristna, ni är inte med i en församling och det är jätteointressant med sånt. Kanske lite andligt nyfikna. Och du är missionär nu, Tuva. Så ska du nå dem här med evangeliet. Och för att snabba upp processen ser vi att du är en väldigt skicklig evangelist och missionär. Så vi går ut nu här. Så ser vi den här hedningen. Och så presenterar du dig. Och han kommer till tro så han får ställa sig upp. Så nu är ni två i er församling. Så kommer vi lite mer. Här sitter en till hedning. Hon verkar nyfiken. Ja, nej, han kan vänta där borta. Så tar vi med henne här. Så kan hon stå där och nu ska vi ta med den här karen också. Han ser ju trevligt ut. Ska vi ta honom? Så, och ska vi ta han här bak kanske? Ska vi testa han? Ja, han var också öppen för evangeliet. Ja, nu har du fått en liten församling här. Och så samlar du dem i bänken och så undervisar du dem och så fortsätter du att försöka nå nya. Ja, det går väl ganska bra. Det gick rätt snabbt den här missionen. Om ni sätter er igen så får du komma fram med Tuva. Ska vi testa ett nytt sätt? Nu är det så här att innan samlade du folk till bänkvärmande konsumenter. Lite tråkigt. Ska vi testa att göra den här med multiplikation istället? Att varje person som kommer till tro ska du lägga lite extra tid på att lärjunga träna. Rusta dem i deras tjänst. Så vi tillbaka till den här hedningen nu. Kommer han till tro. Och då lägger ni lite tid på det. Ni läser Bibeln tillsammans. Du talar om lärjungaskap och mission. Och det betyder att när det är dags att gå till nästa person, då kan han också gå till någon. Då går du till nästa där. Ska du ta Björn då kanske? Ja, så. Så sen när man blir kristen så ställer man sig upp. Ja, nu är du kristen. Och då tar ni lite tid på att investera där och du där. Och sen så går vi vidare. Då tar ni varsin. Ja, fortsätt. Ja, du tog din man. Det var bra. Ja. Och så får du längre träna honom då. Ja, du har gjort det. Det går väldigt snabbt. Och så fortsätter vi. Alla. Så. Tuva, känner du att du har bra koll på vad som händer nu? Inte riktigt, va? Nej, där borta kommer folk till tro och där och... Nej, två. Nej, det är låg. Nu kör vi vidare. Men vi kan nöja oss så här ändå. Jag tror ni fattar poängen. Stor applåd till Tuva med flera. Men märkte ni vilken skillnad det var där? Vad var skillnaden? Det blir fler och fler lite snabbare. Om man tänker att det kanske var en längre uppstartsträcka. Okej, nu råkar jag trycka, det gör inget. Längre uppstartsträcka för att Tuva behövde tid att investera och så vidare. Och det blev lite rörigt och hade inte så bra koll på vad som hände här borta. Det verkar som att folk kom till tro att du hade kontroll över det. Det var ju lite läskigt. Men det var mycket roligare det här, va? Den andra, eller vad säger ni? Lite stökigt, men roligare. För att du fick vara med. Att du anförtroddes med uppdraget att göra lärjungar. Och detta bara på något sätt exemplifierar nästan som ett paradigmskifte. Med ett traditionellt sätt att tänka är att det är en person som kanske är någon slags elit som gör det mesta jobbet och de andra lyssnar. Men det egentligen Jesus gjorde och lärjungarna och överallt är det väckelse egentligen är att var och en tränas och är betrodd och delar med sig. Och det är lite läskigt som ledare för man har inte så bra koll. Men det är också välsignat. Om vi fortsätter så är nästa uttryck här då två verb. Döp dem eller lär dem. Och på grekiska är de här skrivna något som heter particip. Och det betyder att de inte är ett riktigt verb utan en form av hjälpverb. Alltså de förklarar själva befallningen innan. Så de är viktiga men det är inte befallningen. Och vi tänker då att, lite dåligt översatt här, egentligen står det döpandes, lärandes. Alltså gör lärjungar döpandes, lärandes. Det är någonting som ingår. Det är en underavdelning. Målet är att folk ska bli döpta, även om de behöver det. Men det är en del i lärjungarträningen. Kanske dopet då kan få symbolisera inträdet, omvändelsen och kallelsen in i lärjungarskapet. Och det här med lär är väl då kanske förvandlingen. Lite missvisande här också med att lära dem hålla alla de bud jag gett er. Det är inte en jättebra översättning. För det är lätt vi kanske tänker mest regler och föreskrifter. Men om vi går tillbaka till Jesu undervisning. Och i Matteusevangeliet är det särskilt fem undervisningspass Jesus har. Och den största är ju bergspredikan. Vad är det här undervisar om? Är det regler? Nej, det är en livsstil. Med Guds kärlek. En Guds rikes etik och liv. Som hans salt och ljus. Ni är världens ljus, säger han. Så den här befallningen att vi ska hålla buden, det är egentligen inte regler även om det också ingår. Utan det är att leva ett liv, en livsstil i Jesu efterföljd. Det är det vi ska lära ut. Och där är vi som kyrka alldeles för dåliga, ofta. Det är alldeles mycket fokus på teori. Det tycker jag visserligen det är rätt roligt. Men vi måste vara mycket mer praktiskt inriktade som kyrka, tror jag. Överlag i västvärlden. Och hur gör vi lärjungar? Det är det vi behöver också få prata om. Och vad får det för konsekvenser i våra liv? Och fortsätter vi så har vi det här då med gå också. Det är också intressant för egentligen står det inte i grekiskan gå heller. Nu blir det krångligt. Ingenting stämmer nästan. Men det står när ni går. Alltså det förutsätts att vi går. Ska ni gå till alla folk. Och dels uttrycker detta då en global mission naturligtvis. Gå till alla folk, alla folkgrupper i hela världen. Och onådda ska få höra om Jesus. Plantera församlingar och så vidare. Så det är ett uppmuntrande till en global mission. Men jag ska också säga att detta är en uppmuntrande till vardagsmission. För när ni går, ja, vi går ju genom livet allihopa. Även om vi inte åker till Nepal. Eller hur? Så där du går fram genom livet. Där du är gåendes, där ska du vara döpandes och lärandes. Där ska du göra lärjungar i din vardag, i ditt liv. Så det viktiga är egentligen inte om du är i Nepal, Kirgizistan eller Angered eller Vargön. Var du än är, gör lärjungar. På din arbetsplats, i din familj, i din bollklubb eller vad det nu är. Skolan. Och där får vi vara salt och ljus. Och så tror jag inte det är en slump att det här löftet om att Jesus är med oss är placerat i missionsbefallningen. Det är nästan som att Jesus vill säga att i missionen, när du investerar i andra, då är jag på ett särskilt sätt närvarande. Min upplevelse är att jag kan säga att vi har i vår församling, vi längtar efter mer av lovsång, efter betjäning och så här. Och ibland kan vi säga att vi behöver samlas mer till bön. Och det behöver vi verkligen. Men ibland är det så att vi bara proppar oss hulla hela tiden. Och vi behöver ge faktiskt. Så den här bilden med döda havet, inget utlopp blir det dött. Och min erfarenhet är att de gånger jag har känt mig som mest levande, som närmast Gud, är när jag får dela tro och liv med andra. Känner du igen det? Ja. Jag har en kompis i Uppsala som hektiskt liv. Men han och hans fru höll alfakurs. De orkade egentligen inte. Men de gjorde det. Och det blev lite sena kväll här. Men det var ingenting som gav så mycket energi som det veckan. Och det finns ju många olika sätt att ge vidare. Och det är som Jesus, nu gick det för snabbt. Ge och du ska få. Att när vi ger vidare av Jesus, då får vi också på ett särskilt sätt ta emot av Jesus. Så jag tror att vi som kyrka riskerar att bli för inåtvända. Om jag får mynta ett roligt ord, ekklesiocentrisk. Ekklesia är ju församling på grekiska, alltså självcentrerad eller kyrkocentrisk. Att vi tänker så mycket på oss. Vi vill ha bra lovsång, vi vill ha bra predikan och att mina barn ska trivas i himla kul. Eller vad det nu är. Gott kaffe. Vi vill att människor ska komma till tro och komma till oss. Vi vill ha väckelse så att det blir fullt här inne. Allt är ju bra. Men ibland kanske vi behöver ändra vår fokus på vad vi Gud gör. Vad är han på gång? Hur kan vi göra lärjungar av de som inte är här? Ja, sen behöver vi också växa i vårt lärjungaskap naturligtvis. Men att kanske på något sätt lyfta blicken lite grann där. I det. Och där tror jag också att Gud på ett särskilt sätt är med oss när vi sätter missionen först i centrum. Jag ska prata mer om det i eftermiddag. Ja, nu är det bara en timme kvar på predikan. Du sa en timme och 40 minuter.
Cirka, sa jag.
Nej, du sa 40 till en timme. Jag frågade, hur länge får man predika här i denna kyrkan? Så sa han, om det är bra får du predika länge. Så att, ja. Nej, jag skojar. Jag ska inte köra en timme och 40 minuter. Jag får bara predika 20 i min hemförsamling eller 25 så får jag tid till lovsång och mässa och så här. Så att, får passa på nu. Om vi fortsätter då. Så här har vi en på något sätt sammanfattning av missionsbefallningen. Vad vi ska göra. Eller vad Kristus vill göra genom oss som sin kyrka. Jag vill visa ett kort filmklipp. Där jag försöker sätta på bara en liten stund lite ord på vad som menas med detta med missionen i centrum. Lite hur det kan komma till uttryck i att gå ut och göra lärjungar. Nej, du får nog lösa det, Magnus.
Missionell kyrka. Vad betyder det egentligen? Missionell handlar om kyrkans identitet som lärjungar utsända av Gud i världen. Det betyder att kyrkan är tänkt att vara missionsformad, centrerad, driven. Att man som kyrka inte bara försöker få människor att komma till en själv, utan att man också går ut för att möta nya människor där det är. Det är att söka och lära känna människor som ännu inte är med i kyrkan. Att lyssna till dem och dela livet med varandra. Att utifrån det tillsammans upptäcka mer av Jesus och göra lärjungar. Att på så sätt växer nya och förnyade församlingsgemenskaper fram. låter det spännande.
Låter det spännande? Säger det att du är redan sänd. I att Jesus kallar dig att följa honom är du sänd som hans ambassadör, som hans missionär här ute i världen. Var du än må befinna dig, vilka relationer du står i och vad du har för gåvor. De får du använda till att sprida Guds rike och hans närvaro, hans kärlek här i världen. Då vill jag ge en liten praktisk uppmaning. Vi kommer komma in lite på det eftermiddag sen. Men mycket handlar ju detta om relationer. Att investera i människors liv. Vilka relationer står du i där du kanske tillsammans med andra kan få växa i lärjungaskap? Och få, oj, nu ramlar jag nästan. Där ni kan få uppmuntra varandra att leva nära Jesus och i mission. Eller vilka människor kan du investera i? Kanske du har barn eller barnbarn. Kanske du har vänner, grannar, kollegor. Någon i din smågrupp i församlingen. Eller bara någon du känner att men vi skulle kunna klicka. Ska vi ta en fika och prata om livet? Så vilka kan du investera i, oavsett om de är kristna eller inte? Hur kan du få hjälpa dem att växa? Naturligtvis kan det vara så att alla inte är ledare i den bemärkelsen att vi står här framme och predikar eller vad det nu är. Men alla har vi relationer. Alla har vi inflytande i andra människors liv. Och där är du kallad att vara ett gott inflytande med Jesus. För du är redan sänd. Så mycket av detta handlar egentligen inte om att vi ska lära oss massa nytt på ett sätt. Utan det handlar om att inse att det jag har och det jag är, det kan jag få bidra med. Att få bli bemyndigad, att få anses som kompetent och myndig nog att bidra. Ja, jag kan bara nämna att jag har en liten Facebook-sida och Instagram och sånt här. Om man vill ha lite mer inspiration på detta temat. Och sen ja, boken då också. Och sen så är det vi har uppmuntrat att stanna kvar och då blir det lite bredare vy kring mission utifrån 6 uppmaningar som jag har fått skriva om och fått upptäcka. Så jag tror du kommer tycka det är spännande om du orkar lyssna på min röst lite till. Men vi kan väl be tillsammans. Jesus, vi tackar dig för att du älskar oss otroligt mycket. Vi ber att du ska fylla oss med din kärlek och med din ande på nytt. Och än mer. Tänd din eld och din iver i oss att få dela ditt ord och din kärlek med fler. Tack för de relationer vi får stå i, de gåvor du har gett oss och erfarenheter. Hjälp oss att frimodigt använda det, att förvalta vår talent till att investera i andra människor. Få bygga relationer som får vara till växt. Hjälp oss här att få se oss själva som redan sända, som dina missionärer. Utmana oss när vi blir för självcentrerade och förlåt för det. Hjälp oss att få ge vidare. Inte utifrån krav eller prestation utan utifrån glädje och kärlek. Led oss i en livsstil lik din. Där vi får sprida ditt rike, ditt ord och din kraft och din kärlek där vi går fram. Och tack för att allt detta inte är saker som vi ska klara själva utan som du vill göra i oss. Hur du förvandlar oss och vi får ta emot i dig.